Thomas, du har sett Anton Tjehovs pjäs Tre systrar 15 gånger. Och då kan jag låta bli att fråga, har den faktiskt någonting att ge ännu den 15:e gången?
Nå, för en hardcore teaterälskare människa som jag, så jag tycker det är jättekul att se pjäser om och om, om igen för att just se hur de kan förändras. Och den här, jag menar, Tre systrar hör till mina absoluta favoriter bland teaterklassikerna, så det där, så ja, den ger nytt varje gång.
Mm, det låter ju lovande, eller hur? Och det är ju bra det, för i den här upplagan av Kulturpodden så ska vi, Thomas Jansson, Marit Lindqvist och jag själv, Silja Sahlgren Fordstad, prata om Teater Mars nygamla uppsättning av just Tjehovs klassiker. Och jag använder nu då ordet nygammal eftersom regissören Joakim Groth faktiskt för 31 år sedan satte upp den här samma texten med så gott som samma ensemble. Men innan vi går närmare in på den här biten med hur det fungerar och så vidare och vad nytt det ger oss, så tänkte jag att du, Marit, gärna får etablera pjäsen. Vad handlar den om?
Ja, det här är alltså en pjäs som är skriven år 1900 och den handlar om tre systrar och en bror som bor i en liten regementstad någonstans på den ryska landsbygden. Och familjen flyttade hit för 11 år sedan på grund av faderns yrke. Fadern var general och brigadchef, men han har rätt så nyligen avlidit och modern är också död. Och de här syskorna, de får titt som tätt besök av olika militärer som kommer från det lokala artilleriet och tillsammans med dem så beklagar man sig över det trånga och tråkiga livet i den lilla staden och man funderar på meningen med livet och sådär. För den här familjen, den kommer ursprungligen från Moskva och det är också den forna hemstaden Moskva som de här syskonen längtar till genom hela pjäsen. Och Moskva blir nog mer en sån här sinnebild för all den här längtan och alla drömmar som de här syskonen bär på. Man längtar efter någonting som man inte har eller någonting som man inte kan få. Det är det här ouppnåeliga som kan vara en uppskattad status eller position i samhället. Det kan vara kärlek, det kan vara lycka eller så kan det vara frihet, till exempel.
Mm. Bra etablering där. En klassiker som många kanske har läst i något skede och man kanske har sett någon uppsättning någon gång i något skede, eventuellt. Men du då, Thomas, alltså, det som är lite speciellt med den här uppsättningen nu är ju faktiskt det att man kan anspela på det här tidsperspektivet genom att det då är en uppsättning som sattes upp för 31 år sedan och nu återvänder man till den. Och då måste jag ju fråga dig, som du har sett den där första uppsättningen också, att vad var din reaktion nu när du såg den här?
Den första reaktionen är ju hur otroligt speciellt det är att efter 31 år får se samma uppsättning på nytt. För det som jag upplever att det är att det är samma grej som liksom den här visionen och regigreppet och tanken bakom hela föreställningen, uppsättningen, produktionen är den samma som för 31 år sedan. Nu kommer jag ju inte ihåg exakt alla detaljer från den uppsättningen, men på basen av den recensionen jag skrev då så märker man genast i början att det här är samma grej. För det som var jättespeciellt 95 var hur man inledde den här föreställningen. Det är inte så att man gör en som man nästan alltid gjorde på den tiden, att det var ganska traditionella klassikeruppsättningar i Finland. Men här är det, gjorde man det så att skådespelarna kom in i sina vardagskläder, satte sig ner på en stol, helt odramatiskt, var sina stolar och började läsa pjäsen. Det var som om de skulle sitta vid ett kaffebord och prata med varann. Väldigt odramatiskt, väldigt naturligt. Och sen småningom så klädde man på sig sina rollfigurer, rollkläder och klev in i sina roller och började spela teater, så att säga. Och det var väldigt fräscht då, det kändes helt nytt. Nu gör man samma sak igen 31 år senare. Och den här gången sitter man bakom bord och läser direkt ur manuskript i 25 minuter. Och det som på något sätt var fräscht då och helt nytt känns nu ganska gammalt. Att det är lite intressant att den teatern, det har hänt så mycket inom teatern under de här 31 åren. Att den visionen då fungerar inte idag. Men på samma sätt så stiger man sen in i de här rollerna småningom och börjar spela den här pjäsen. Och det som jag tyckte var speciellt intressant var att då man nu gör det väldigt mycket på samma sätt, odramatiskt, väldigt vardagligt. Så där har teatern ändrats under 31 år, att det känns som en lite som en protest mot det hokus pokus performativa, väldigt teknologbaserade som har kommit in i teatern. Så där har det att man håller sig till någonting som var för 31 år sedan känns nu oerhört fräscht igen. Så det tyckte jag var väldigt spännande.
Det är spännande att höra dig säga det här, för vi satt ju där, jag och Marit i salongen, eftersom vi såg den tillsammans, så satt vi ju, och nej, du var ju Thomas också samtidigt på samma föreställning, men Marit och jag satt bredvid varandra och liksom funderade sådär att, väntas nu att, har jag sett den här uppsättningen då, eller har jag inte sett uppsättningen då? Och då funderade Marit, sen när vi började komma fram till att antagligen har vi inte sett den där versionen då för 31 år sedan, men hur uppfattar du det här liksom sättet att framföra det?
Nej, jag tyckte det var lite spännande, nog den där början. Alltså, det är ju som att ta del av en kollationering på sätt och vis när skådespelarna sätter sig ner och läser direkt ur manus. Och av en händelse såg jag en film, en helt ny film igår, en italiensk-turkisk film som heter Diamanterna, som också har det där greppet. Vilket kändes lite märkligt att de sitter ett gäng kvinnor vid ett bord och så får de manuset framför sig och så börjar de läsa ur det. Och sen föds berättelsen. Vilket kändes som déjà vu på sätt och vis när jag såg den här filmen. Men jag tyckte nog lite som Thomas att det var ganska utdragen. Det var väl hela första akten som de gjorde på det här sättet. Det är en fyraktad pjäs. Och att sen när det blev liv i den, när de faktiskt steg in i sina roller på riktigt. Och då blev det här skådespeleriet väldigt mödolöst. Det var som en klassåterträff nästan på något sätt. Att de föll varandra så naturligt i talet och i gestaltningen och hur de rörde sig på scen och hur de var tillsammans med varandra.
Jag tänker också på den där här och nu-upplevelsen som teater alltid innebär. För att just i och med att det här var en premiär så tyckte jag också att det kändes av den här så att säga underförstådda blinkningen mellan den på scenen och oss i publiken. För man insåg ju att det är väldigt många i publiken som var med redan då, förra gången. Och att det finns någon slags sån här samförstånd som är svårt att, det är svårt att beskriva vad det är. Men jag insåg ju att ur eget perspektiv så satt jag just i och med att man hade då i det här skedet när de hade den här kollationeringsscenen, så i början där så projicerar man bilder på väggen från hur det såg ut då för 31 år sedan. Och jag märkte ju att jag försökte på något sätt haka upp någonting av mitt fokus också på det, att ja, alltså här var det då. Och samtidigt så tänkte jag att egentligen spelar det inte så stor roll att jag inte har sett just den här uppsättningen, för jag har sett så mycket av de här skådespelarna i andra uppsättningar då. Så att det här tidsperspektivet finns ändå med på ett sätt. Men jag tänkte att innan vi sen går vidare med själva pjäsen och det här, så skulle du gärna, Thomas, få säga någonting, för vid sidan av att du har sett den här pjäsen då 15 gånger så har du ju sett ett otal regiarbeten av Joakim Groth. Och jag tänker att Joakim Groth är ett namn som ofta förekommer och så här, och det skulle vara bra kanske att kunna etablera att vad är det speciella med honom som regissör? Vad är hans grepp? Vad är hans på finlandssvenska jotto?
Ja, det är inte lika självklart för dagens publik eftersom han nu under, ska vi säga, 2010-15 framåt inte spelar en så totalt på något sätt dominerande roll inom den finlandssvenska regikonsten som då. Jag tror att det var faktiskt just 1995 som han hittade, vad ska vi säga, formeln för sin registil. Det var inte bara den här Tre systrar som kom på våren på Svenska teatern, det var också höstens uppsättning Härliga jorden som blev en helt legendarisk finlandssvensk generationsberättelse som mycket spelar med samma regigrepp också den, även om den som pjäs var annorlunda. Och det som jag upplever som hans stora grej är på något sätt att göra sig osynlig som regissör. Han liksom bygger upp en ram och en stämning och hjälper skådespelarna att hitta rätt ton för föreställningen. Och så låter han dem spela. Och när det fungerar, eller liksom man ser inte regihanden, man ser inte liksom, okej, det där är regissörens påhitt. Det där är att de har kameror och projiceringar på det där sättet, det är regissörens idé. Eller att de hittar på det där infallet. Utan här fungerar det när det är som bäst så lätt och vardagligt och naturligt, så mödolöst, utan ansträngning. Jag hittar inte riktigt det exakta ordet, men att allt är helt enkelt så som vanligt. Och det låter ju simpelt simpelt närmast, och det är ju ingen magisk formel, men när det helt enkelt fungerar, så fungerar det på ett magiskt sätt, för det är just det här mödolösa, det vardagliga, det känns bara så lätt och så rätt, som om skådespelarna bara var sig själva. Så på något sätt det, och det tycker jag har upprepats i väldigt många av hans regier. Kanske inte alltid fungerar 100%, men när det fungerar så är det extraordinärt fint. Så han ju också jobbar med samma skådespelare väldigt mycket. Att castingen här är ju säkert avgörande. Att det är skådespelare som passar in i den stämning som han bygger upp.
Ja, jag måste säga att som filmmänniska så älskar jag ju det här. Och samtidigt kan jag tycka just att igen, för att understryka det här och nuet och det magiska med att vara i ett scenutrymme där någonting händer, är just de där små förskjutningarna. Just det här när de långsamt iklär sig de här rollerna. Att hur snyggt det blir när du knappt märker att okej, här gör vi den här förflyttningen och sen är vi inne i en annan tid och en annan plats och så. Men det som jag funderar på, det som jag reflekterar över medan jag satt där i salongen, har just att göra med det här tidsperspektivet som man ju funderar mycket på. Att är det liksom en gimmick det här nu då, att vi återvänder till någonting som folk funderar genast på, att vad är jämförelsen mellan hur det var då och nu och det roliga i det. Att hur månne det här fungerar med texten. Och jag satt då och funderade på det, alltså för den som kan den här pjäsen vet de ju att de här systrarna är ganska unga, speciellt den yngsta är ju väldigt ung. Och jag satt en lång, lång stund och var helt tagen av just hur väl den här texten fungerar när de är 30 år äldre. För just det här med längtan och drömmar man har haft som inte blir vad man har tänkt att de ska bli, och att hitta den där motivationen att ändå leva vidare och att på något sätt kunna ta sig förbi den här bitterheten som finns någonstans där, den känns för mig hemskt mycket nästan trovärdigare, alltså hos en människa som är liksom 50-60 än om du är 20-30. Jag vet inte hur ni upplevde det.
Ja, jag håller med dig om det där, att den där svärtan blir så mycket svartare och sårigare där. Samtidigt så tänker jag också på att här finns ju också den här balansen som finns i hela pjäsen mellan det tragiska och det komiska. För jag menar, de här då, skådespelarna, de leker ju också med det här greppet att de är 30 år äldre än vad de borde vara, så att säga, egentligen. Och just den här fina balansen mellan, för jag vet ju Anton Chekhov, han ansåg ju själv att hans pjäser var komiska. Han ansåg ju att det här var en vaudeville han hade skrivit. Medan då regissörer kanske i första hand tolkade det som en tragisk berättelse, men att här finns det där underliggande hela tiden, den komiska elementet också. Jag vet inte, Thomas, hur du ser på det här med balansen mellan det tragiska och det komiska.
Jag tyckte den fungerar jättebra här, just för att uttrycket var så vardagligt. Jag menar, den komiska undertonen, ingen blåste upp det någonsin överhuvudtaget, utan det var små gester, små tonfall, hur en människa stod när han eller hon uttalade en viss replik som gav det hela den här komiska kryddan. Så jag tyckte det var oerhört snyggt spelat. Vad gäller den här åldern, jag var kanske lite orolig för det inför, för jag har lite problem med det här att etablerade skådespelare när de är äldre ska göra unga figurer på scenen, för att det är så fina roller. Och alltid funkar det inte så där jättebra. Men här hade jag nog inga problem med det. Kanske för att kanske det just var den här vardagligheten i uttrycket här också som var nyckeln. Att de på något sätt kändes tidlösa på ett bra sätt. Och det är ju sant. Man kan säga att då en 45-50-åring säger att nu är det slut med alla drömmar, så är det extra tragiskt. För då är det på riktigt sant. Men nu är det ju jättetragiskt att 20-plussare säger det också, att nu är alla mina drömmar är döda och nu ska jag bara uppfylla någonting och göra det bästa av det som finns kvar. Men som lite äldre kan man ju då tänka att oj, oj, du har så mycket tid på dig än och att det är nog inte så tragiskt som du tror att det är. Men känslan är ju jättetragisk när så unga människor säger det.
Men här är ju på något sätt igen det här, som om man går tillbaka till den första frågan, just att varför ser man en pjäs 15 gånger? Så det har ju att göra med också det där ens egen utveckling på något sätt. Att jag menar, de ögon man tittar med på en pjäs eller en film för 30 år sedan har ju sett mycket annat sedan dess. Så att ens eget förhållningssätt just ändrar också i relation till texten. Jag tänker att vissa saker som man kanske kan uppfatta just precis som du säger i en viss ålder som tragiskt, kan man sen som äldre tycka att det här är lite småkomiskt. Och kanske just det här, menar just det här att bygga upp sin förväntan på att men sen, bara jag kommer dit, då blir allt jättebra. Det kan man ju lite småle åt sådär som lite äldre. Att, ja, lösningar är inte så lätta som man kanske tror när man är 20. Att bara det hade varit så här så skulle allt vara mycket bättre. Att det är nog jätteintressant, och det tycker jag väl att det är en styrka med en text som den här, just att du kan gå in i den i så många olika, ur så många olika perspektiv. Men en sak som är jättebärande och som jag tror att de flesta som någon har sett den eller bekantat sig med texten, så är ju det här med, som du Marit sa, Moskva som en slags bild för den här längtan och målet för allting. Och det är ju klart att det här är ju någonting som är ganska laddat och inte helt oproblematiskt i dagens läge att gå in i det så här. Hur tycker ni att Groth här handskas i den här uppsättningen med Moskva?
Jag kan ju börja med det som han själv skriver i det här programbladet som man får när man ska se den här pjäsen. Att när han satte upp den första gången, så då var det år 1995. Jeltsin var president i Ryssland. Vi hade ett pågående krig i Jugoslavien. Idag har vi ett pågående krig i Ukraina. Putin är president i Ryssland sedan 1999. Och han konstaterade i programbladet att Tjehovs dramatik har ridit och vänt sig med konjunkturer utan att förlora sin förmåga att reflektera världen eller den existentiella essens som gjort den klassisk. Men hur är det idag? Vilken genklang ger Tre systrar i dagens skrämmande och tragiska omständigheter? Så jag menar, det är klart att han försöker ta fasta på just det här att det är lite vanskligt och känsligt att överhuvudtaget sätta upp en pjäs av en rysk dramatiker idag. Men han vill ändå hävda att han vill göra det och att man måste hålla isär två frågor här. Den politiska situationen och läget i världen idag och när pjäsen skrevs och vad pjäsen handlar om, så att säga. Och sen tar han ju nog ställning på scenen också, eller hur, Thomas?
Minimalt, ja, men dock. Det är just i den här inledande scenen när de läser innantill ur manuset och det här ordet Moskva dyker upp, och så hör man lite protester från vissa skådespelare att kan vi nu göra det här? Och sen är det någon som väl visst säger att ja, men det står i manuset att visst måste vi göra det här för att det står i manuset. Så det där, ska vi säga att man problematiserar det och gör medvetande, gör sig själv över att det inte är oproblematiskt. Men sen spelar man ju pjäsen, så finns det en t-skjorta med ett politiskt budskap också. Med en svordom som jag inte ska upprepa i radion.
Det står i manus, du får säga.
Nej, det står inte i manus.
Nej.
Men det där... Ja, alltså det är ju inte oproblematiskt som världen ser ut just nu. Och jag förstår väldigt mycket, jag läste nyligen en kolumn av en som var skriven av en människa som hade pratat med ukrainska teatermänniskor som starkt hävda att nu ska ingen rysk dramatik spelas i hela världen. För att då tar man ställning liksom för den ryska kulturen. Så svartvitt upplever jag ju inte att det är. Kanske Tre systrar och det här Moskva, längtan efter Moskva, inte är oproblematisk. Men jag minns själv, då jag har sett den en gång tidigare, efter det här Rysslands invasion av Ukraina inleddes. Och då minns jag att då de sa det här till Moskva, hur konstigt det kändes att höra det. Och det kändes oerhört tragiskt. Att hur kan vår värld ha blivit så här? Varför har det blivit så här? Hur hemskt är det inte? Att det här Moskva får en sån krydda och en sån laddning. Och det var väl i den här uppsättningen nu, den här Grotska i år, att man säger inte till Moskva. Utan om jag nu uppfattade rätt, så när den... det orden skulle uttalas så har tillskalats, strukits. Och Irina säger bara Moskva, Moskva, Moskva. Med ett tonfall som kan tolkas som inte längtan till Moskva efter Moskva, utan varför har Moskva blivit det som det är idag?
Ja, en sorg och en ilska.
Ja, så om man riktigt, riktigt, riktigt analyserar och tänker och tolkar, så kunde just den scenen kännas som ett ställningstagande.
Nej, det är ju det här med angelägenhet, och om man tänker just konstens roll i en sån situation som världen befinner sig i och så där, så känns det ju verkligen besvärligt när saker blir laddade på det här sättet. Jag tänkte, här var ju nu under veckan hade varit diskussion också om den film som vann dokumentär-Oscars-statuetten i år. Därför att det var ju då en film som handlade, alltså heter Mr. Nobody Against Putin. Och som väldigt starkt skildrar liksom det här propagandamaskineriet. Och det har visat sig sen att den har liksom delat publiken också. Alltså att ryssarna är förstås arga på den filmen, men ukrainarna är också arga för att man ska inte ge den ryska sidan någon slags mänsklig bild överhuvudtaget. Att det här är ju väldigt, väldigt laddade aspekter. Men jag tänkte så här, när man tänker angelägenhetsmässigt i övrigt, om man tänker på själva texten, och jag menar det här med klass och kön är ju sånt som är väldigt relevant i den. Hur tycker ni att man handskas med det i den här uppsättningen?
Om man tänker på när den här pjäsen kom till, alltså 1900, så finns här ju faktiskt kommentarer till det samhälle som man levde i då. Jag menar, det var bara 5 år innan den ryska revolutionen bröt ut 1905, där den här folket reste sig mot tsaren. Och man pratar ju förvånansvärt mycket om vikten av arbete i den här pjäsen. Jag menar, Irina står och deklamerar att meningen med livet är att anstränga sig och arbeta. Och att det är liksom målet, och det är därifrån all lycka och hänryckning kommer. Hur härligt måste inte en arbetare ha det som stiger upp i gryningen och bultar stenar i gatan. Liksom att, och baron Tusenbach konstaterar också att snart drar det upp till en stark och hälsosam storm som kommer att sopa bort all lättja och likgiltighet, all motvilja mot arbete och all den ruttna splen som finns i vårt samhälle. Och han konstaterade att inom 20-30 år så kommer varenda människa i Ryssland att arbeta. Så det här är ju ord som verkligen förebådar den revolutionen som komma skall. Och Tjehov, jag läste här i Lars Klebergs bok Tjehov och friheten, en sån litterär biografi om just hur Anton Tjehov hade svårt att relatera till landets intelligentsia. Han ansåg att de var hycklare, de var förljugna, hysteriska, ouppfostrade och lata. Och han tror att förtryckarna kommer ur de egna leden, och att han tror på den enskilda människan som är då spridd över Ryssland. Att det är de som kommer att på något sätt skapa reda, ordning och reda och en förändring i det här landet. Så att han, när han skildrar just de här klassklyftorna, det här hierarkiska samhället, så tycker jag att man ska hålla det i tanke också med att här finns så mycket militärer. För jag menar, under tsartiden så hade man ju skickat ut militären för att hålla vakt över människorna på olika håll i Ryssland. Jag menar, i ett land som vid den här tiden var 80% bönder. Så att den här intelligensen var en väldigt liten del av befolkningen.
Jag tycker nog också att den är skriven väldigt mycket, eller att den känns fortfarande som att den beskriver den tid den är skriven i. Och jag kan väl inte påstå att det här är jättemycket som kan användas för att beskriva vår tid, men det som finns är ju den känslan man får att människan har inte förändrats. Liksom allt det som beskrivs här, filosoferande, vemode, kärleken, liksom de här stämningarna i sig är väldigt igenkännbara, och kunde alla vara människor från vår tid egentligen. Och när det som också tycker jag är lite lustigt, att när männen, det är ju mycket filosoferande i den här. När man inte har något att göra, då sätter man sig ner och filosoferar männen. Och ofta filosoferar man om hur världen kommer att se ut om 100 år eller om 200 år. Och då är det vissa som tycker att ja, då har nog mänskligheten löst alla bekymmer, och det kommer att, ja, det är någon hejd på hur fint det kommer att vara. Medan andra är helt övertygade om att ingenting kommer att ha förändrats för att människan är som den är. Och här sitter vi 120 år senare och 126 år senare och inser att människan har nog inte förändrats i grund och botten så där jättemycket alls. Det är lite intressant att se.
Jag tror och hoppas att allt skulle vara helt annorlunda. Bara man var där och saker hade blivit så här och inte så där så skulle livet vara hemskt mycket lättare. Men det där, nu har vi ju konstaterat att människan har ju inte förändrats. Och just att det finns de sakerna som man kan ta fasta på som åskådare. Men jag tänkte att jag gärna skulle höra er säga i den här uppsättningen på tal om människorna. Att finns det någon rollkaraktär som just i den här uppsättningen etsar sig fast hos er som ni tog med er hem när ni gick från teatern?
För min del, ja, här finns ju alla de här 14 andra uppsättningarna som jag bär med mig med. Och i allmänhet brukar det är ju nog alltid någon av systrarna. Och sen brukar det lite bero på skådespelarinsats och vilken tolkning man får in i de här rollerna. Ibland är det denna sorgliga marsha som sörjer sitt liv och som ändå på något sätt kan bli jätteförälskad, som brukar vara en av mina favoriter. Kanske det i den här uppsättningen ändå är Irina, för att spelad av Nina Hukkinen, som är en sån här flickaktig hålligångare på något sätt, som har så mycket glädje i sig väldigt länge i föreställningen, tills hon då bestämmer sig för att nu är det bara arbete. Hennes man har dött. Och det som jag tycker är intressant, jag läste min recension av just Irina och Nina Hukkinens rollprestation då, var just det här att hon hade fått så mycket av den här flickaktiga, vad var det jag skrev, jag ska citera, att hon får spela ut ett känslosvall och lyckas väl i sina kast mellan en ungdomlig och naiv lycka och lika ungdomlig naiv sorg. Och det tyckte jag var speciellt, att det lyckades hon 31 år äldre göra fortfarande idag. Hon hade en sån där otroligt skön ungdomlig iver i sitt utspel väldigt länge i den här föreställningen. Så Irina.
Ja, Tomas, du var lite inne på Marsha här redan, och hon hör nog också faktiskt till mina favoriter. Jag tänkte på den när hon går omkring, som du konstaterade i din recension, att hon går klädd i svart för att hon sörjer sitt liv, och att det är ett tema som finns hos Tjehov, det här. Och hon sjunger ju också på en sån väldigt melankolisk melodi med orden: vid kusten står en ek och grönskar omslingrad av en gyllene tjed. Och just det där att hon är som fångad själv i den här sin roll, sin situation. Hon har gift sig väldigt ung med gymnasieläraren Kaligin, och hon är väldigt olycklig. Medan Kaligin, vilket är spännande i den här pjäsen, för alla män är ju hela tiden väldigt förälskade, och de deklamerar vitt och brett sin kärlek till de här kvinnorna som är ganska kalla och hårdnackade och håller den på avstånd, och jo, nej, jag vill inte höra det här, gå bort, ungefär. Men jag tyckte att den här Kaligin, han görs i den här uppsättningen av en Max Bremer som är som en tafatt liten hund som springer omkring där efter Marsha bedyrar henne sin kärlek. Och sen går han ju omkring och strör omkring sig de här latinska glosorna för att han ska verka så där väldigt bildad i det här lilla samhället. Och de här glosorna, de översätts ju inte på scen. Man får ju kolla det själv sen om man inte kan sitt latin så där automatiskt. Men i ett skede så konstaterar Kaligin där att det viktigaste i varje liv är dess form. Och det som mister sin form går under, och att samma regel gäller i vårt dagliga liv. Och sen finns här ett latinskt citat som visar sig att det är Cicero han citerar där. Och det här citatet lyder: o, hur bedrägligt är inte människors hopp och bräcklig deras lycka. Och så fortsätter det: och hur fåfänga är inte våra ansträngningar. Och det här blir som en sentens och ett motto för hela den här pjäsen för mig på något sätt. Och de här orden ekar ju och ska jag säga, resonerar till vårt hjärta och vår själ än idag på något sätt. Att det är den sentensen jag bär med mig från den här föreställningen.
Tack för den översättningen, för den har jag aldrig... Jag har varit för lat för att någonsin kolla upp vad det är han egentligen säger. Det är ju, tycker jag också är intressant att vi talar personerna, att man säger ju ofta att ja, de här gamla klassikerna, det är liksom männen som står i centrum och det finns inga vettiga kvinnoroller i de här gamla pjäserna. Här är det ju kvinnorna som är de centrala rollfigurerna i alla fall. Att männen är godhjärtade men väldigt sorgliga figurer allihop egentligen. Men det är kul att du valde en man i alla fall för, som din favorit den här gången.
Nej, jag tänkte att jag måste ju då välja den egentliga vinnaren i pjäsen som de facto är kvinna. Och hemskt sympatiskt är det ju inte, men Åsa Nybos Natasha är den som jag minns bäst. Alltså den här kvinnan som går på som en ångvält och alltså då kommer in i familjen via systrarnas bror. Och systrarna, ibland när hon går ut från scenen så vrålar de av irritation åt hur hon beter sig och vad hon gör och vad hon säger, men de vågar inte riktigt ändå ta den här konflikten med henne. Och där tycker jag att den rollgestalten på något sätt är väldigt lämplig för vår tid. Att jag tycker att den känns sådär som att man går in och så tar man det man kan roffa åt sig. Så.
Ja, ja, hon är ju en kvinna av folket som kommer in i etablissemanget och hon skapar sig en roll där och hon blir ju en parasit på många sätt och hon utnyttjar ju sin status på ett väldigt obarmhärtigt sätt, för hon är ju den som står kvar där. Alla andra har ju flytt fältet eller blivit utkickade och militären har dragit vidare, men hon är ju den som sitter på pengapungen, så ja. Hon har ju verkligen...
Hon manövrerar långsamt ut de andra och tar över rum efter rum efter rum i det här hemmet. Men jag tycker att hon är den gestalten som jag faktiskt tänker mest på nu efteråt.
Mitt hatobjekt. Okej, man tänker på henne mycket efteråt, men jag brukar nog alltid hata den rollen.
Jo, men skurken är ofta intressantare än hjältinnorna.
Sant.
Men det kan vi ju konstatera i varje fall att det här är en pjäs som vare sig man har sett då första uppsättningen i sitt liv eller femtonde, så är det någonting som man kan diskutera och fundera över efteråt. Och det lär vi ju göra en god stund efter det här också.
Jag tänkte så avslutningsvis att man kanske skulle kunna citera det som Olga, en av systrarna, säger alldeles i slutet. Om vi bara visste varför vi lever och lider.